död.
Eller möjligen har du podden om, av, med, för, i och till Malmö. Jag heter Kalle Lind, mitt emot mig sitter i vanlig ordning den oemotståndliga Jeanette Vante Rosengren. Välkommen till Studio 12-arpan.
Tack snälla du.
Vi har ordnat mysbelysning för din skull.
Ja, det känns oerhört harmoniskt och mysigt i detta rum just nu.
Harmoniskt, det är ordet. Ja. Ja, det är Pelle Holmgren som är det här kontorets lilla hustomte. Han har sett till att de här lamporna som har stått i vägen jättelänge men som inte fungerat, att de nu har jordade kontakter. Så vi kan ha dem tända.
Ja, det är inte bara dekorativt nu utan även funktionellt. Ja.
Så vi slipper den här kirurgbelysningen vi har suttit i annars. Nu, jag ser inte jättebra i mina anteckningar. Men
mysigt är det.
Ja, precis. Man får ju välja.
Ja, ja.
Vi ska prata om Värnhem om en stund. Men vi har fått lite post.
Jaså?
Per elektronik.
Oj, oj.
Digital post. Mm. Patrik Lauenburg vid Rådmansvången. Han tackar lite och sådär. Det tackar vi för. Men nu kommer en fråga. Vänta.
Oj, oj, oj.
Han skriver, för första gången ligger jag inte efter utan har lyssnat på senaste avsnittet direkt vid publicering. Men var hittar Vante uppgiften om stadsindelning? Nu pratar vi alltså Sofielund.
Ja.
Jag blev lika förvånad som Kalle, alltså jag, om att inte Sofielund skulle sträcka sig till Amiralsgatan. Han gick då in och kollade i Malmö stads eminenta stadsatlas och där ser man en annan indelning. Och enligt Patrik så bor jag på Sofielund.
Ja, så se där. Ja.
Ja.
Ja, ja.
Vad har vi? Alltså, det verkar så råda delade meningar om hur långt norra Sofielund sträcker sig. Sträcker det sig till Amiralsgatan eller bara till Ystadsgatan?
Jag tittar i först det som är avstyck. Alltså jag går från början egentligen och tittar. Det finns ju Malmö stad har ju också en eminent karttjänst. Så man kan titta på gamla kartor och så kan man titta på sträckningen där. Och absolut kan jag fel att det kan ha ändrat sig. Men i de jag har tittat på så var sträckningen enligt de gator jag hade då ritat upp. Man kan också titta i, jag vet inte exakt hur detaljerat det är över just Sofielund, men det finns ju en fantastiskt fin bok, Anna, som heter Kartor Malmö, tror jag, som Tykesson gjorde för en del år sedan. Där man också kan hitta sådana där uppgifter som man inte alltid är helt självklara liksom, hur var gränser går och så.
Frågan hänger i luften. Var exakt var?
Jag ska ta reda på exakt till nästa
Sofielund.
Ja.
Sen pratade vi för två avsnitt sen om Malmös subkulturella 90-tal. Och då hängdes i vanlig ordning några sådär frågor i luften. Martin Anderberg, han svarar på en del av dem. Det här kanske vi svarar på i och för sig i förra avsnittet, men jag säger den då. Emma Perssons och Carina Svenssons klubb på La Corona, den heter Galore.
Ja.
Martin lägger till, jag var på alla. Och sen så påminner att Cecilia Nordlund sjöng i Souls, inte i Sobsister. Jag trodde faktiskt att hon sjöng i bägge, men jag har kollat upp det och sångerskan i Sobsister hette Åsa Meyerkort.
Ja, just det.
Vilket är begripligt, just det, för de petar väldigt, om man hör efternamnet där, att det låter lite germanskt.
Ja.
Och de gjorde en platta som heter Schlaraffenland och petade in rätt mycket tyska i texterna.
Just det.
Så att,
Cecilia Nordlund har väl varit med i sig många Monkey Strikes. Och,
precis. Jag hade för mig att hon var med även där. Hon gjorde också en jädra svängig duett ihop med Marit Bergman.
Ja.
För länge sedan som heter Adios Amigos.
Ja, precis.
Martin Jönsson skriver... skriver han här. Jag har nu börjat lyssna igenom er feed 4 år för sent. Och utan att veta om det någonsin kommer upp vill jag bara upplysa er om en fantastisk låtrad i Malmö miljö. Det är Björn Karlsson, Grizzly kallad, som har en podd som heter TP-podden som jag är med i några gånger. De släppte en låt som heter Malmö mitt i natten och som påbyggnad av Sydsvenskans slogan finns raden: har du sett Malmö, har du sett världen. Värnhem är hem. Jag kommer på mig själv att mumla det någon gång varannan vecka. Ja. Tack för detta inpass. Och sen så skriver nu Jonathan. Här kommer några förhoppningsvis intressanta tillägg. Ilmar Reepalus bostad blev faktiskt beskjuten vid tillfälle 2005. Och därefter sattes väktare och kameraövervakning in. Vi pratade om det också i avsnittet om Sofie Lund.
Just det.
Inger Nilsson, som var stadsdirektör under Ilmars tid fram till 2011, bodde i många år i ett gathus på södra Sofielund. Jag minns inte adressen, nej, det är ingenting vi behöver säga heller. Men det sägs att det var hennes och Repalus förtjänst att gatlamporna i äldre stil bevarades i området. Thåström, för övrigt mantalskriven på Nobeltorget, har gjort ett antal inspelningar med anknytning till Sofielund på skivan Bibapalula hela jävla dagen. Kan hända har det med vilken studio som används att göra, jag vet inte. Det tror jag. Jag tror att de spelar in den där. Eller Gula studion.
Ja.
Uppe på
Borgatan. I samma kvarter där, ja.
Ja, det är faktiskt Gula studion ligger på Borgatan.
Ja.
Och Saturnushuset har alltid väckt min nyfikenhet med sin gröna färg och svängda fasad. En spännande företagshistoria, och de är fortfarande Malmöbaserade. Just det, Saturnus.
Ja, just det.
Det var de som skapade Kuba-Cola.
Ja, familjen Lipe, va, som fortfarande äger det, tror jag.
Ja, precis. Och huset ligger då på Lantmannagatan.
Ja, precis. Hörnet där, och vad blir det för gata?
Det är ju en liten slav till gata, ja, som sen går bort mot Norra Grängesbergsgatan.
Ja. Men jag tror att själva Saturnus symbolen är nerplockad, va? Så huset ser lite ruffigt ut nu.
Ja, precis. Jag cyklar där förbi ganska ofta och tänker att hade jag bara behövt mer yta så skulle man investera i det
huset. Det.
Men vad ska jag med alla de kvadratmeterna till, tänker jag sen. men Saturnus, ja, det kanske vi kommer in på någon gång. Det är ju spännande där med Kuba-Cola.
Ja.
När jag bodde i Lund för ett millennium sen, så fanns det ju Smålandsnation, det finns väl fortfarande, gissar jag. Det var ju den politiska nationen, det vill säga den vänsterpolitiska nationen.
Masken i det studentikosa äpplet.
Exakt så. De serverade ju då inte Coca-Cola utan Kuba-Cola i sitt café. Och det fanns ju någon sorts idé om att Kuba-Cola var det som det politiskt korrekta alternativet till Coca-Cola. Och det är ju lite lustigt då, alltså om man tittar på historien. För att när Saturnus började göra Kuba-Cola, vilket de gjorde typ ett halvår innan Coca-Cola fick börja säljas i Sverige.
Yeah.
För att Cola var liksom fram till en viss datum förbjudet att sälja. Men de var liksom först på bollen. Innan det här, alltså själva begreppet Coca-Cola var nog redan liksom i svang. Svenskar kände nog till att i USA finns det någonting som de dricker som är mäktigt och härligt och läskande. Men då tog de namnet Kuba-Cola, och detta var ju alltså tidigt 50-tal, så det var ju innan Kuba blev kommunistiskt. Det var på den tiden när Kuba var USAs inofficiella horhus. Alltså dit rika amerikaner åkte för att exploatera unga kubanska kvinnokroppar. Så det var ju det, därför namnet togs, inte som någon slags hyllning till La Revolution.
Nej, just det.
Och till Comrade Che och så, utan. Men ja, historien tar ju konstiga vägar.
Absolut.
Sen så börjar Kuba plötsligt betyda någonting annat och blir för
en helt annan symbol.
Ja. Detta apropå Saturnushuset, och detta apropå den feedback vi fått. Har du fått något?
Nej.
Nej, bra. Då tar vi formalien då.
Formalien.
Patreon.com. Om man tycker att den här podden är värd att stötta med pengar. Alltså reda pengar så att Vante kan gå ut och köpa några fler böcker. Då kan man gå in på patreon.com och så kan man bli prenumerant, donator, mecenat. Och tycker man det är krångligt så finns Swish 123 052 10 88, 123 052 10 88. Ja, då var det slut på tiggeriet. Men som gammal P4-medarbetare har jag en snygg segway där till Värnhem.
Ja.
När jag säger tiggeriet.
Ah!
Där har det tiggts genom tiderna.
Ja.
Vi ska prata om området Värnhem.
Ja.
Jag gissar att du vill börja någon gång på pesttid.
Jag och Jesper vill börja i medeltiden.
Ja, just det. Vår trogna lyssnare Jesper Larsson, han tycker vi pratar för lite om medeltid.
Ja, och vem med? Jag kan inte göra annat än att hålla med honom.
Ja, ni är två som tycker detta.
Det är han och jag. Nej, men man kan väl bara liksom... Det här är ju stadens utkant.
Utpost rent av.
Ja, Värn liksom. Det är ju försvar också mot olika värn. Vi har Södervärn, vi har Värnhem och så. Men man kan ju säga någonting
om... Ja, vi har om... Östervärn i direkt anslutning till Värnhem.
Ja, precis.
Alltså är det två olika värn? Eller är Värnhem Östervärns hem?
Ja, men vi kommer till etymologin om en liten stund. Men,
det är jag som är så hejalös.
Ja, precis.
Jag är så nällad.
Du vill veta allt. Ja. Du vill grotta ner dig. Mm-hmm. Du vill... Jo, men det är ju en trafikerad landsväg. En väldigt väl trafikerad landsväg in till Malmö. Ända sedan senmedeltiden. Alltså det som idag är Föreningsgatan kan man ungefär lite roughly kalla det, detta, den här vägen då. Och om man kommer då in till staden, så man placerar ju gärna såna här skrämselfaktorer. Så att den som kommer till staden ska ha det här i beaktning liksom. Hitta inte på något, för då kan du sluta där.
Ja, just det.
Alltså, och då kan man ju säga att precis...
Det man ser i Lucky Luke-album så är alltid när Lucky Luke rider in i Nottingham så står det Fälling. Så här många invånare har vi.
Så det är överstruket och så är det, det några färre för att de har blivit lynchade.
Ja, det brukar stå någon form av hot.
Ja. Jo, men så är det ju. Och då tycker jag det är på sin plats att säga också att en av stadens avrättningsplatser låg alldeles intill nuvarande Värnhemstorget. Alltså vid Rörsjöskolan ungefär, kan man säga.
Mm. Det har vi nog pratat om tidigare. Alltså det gjorde du in på 1900-talet.
Ja, i alla fall till 1800-talet.
Men han, den där Dahlman, hette han var, ska jag berätta.
Ja, fast han höll inte till där.
Nej. Då är det jag som blandar ihop saker i onödan. Så glöm vad jag sa och lyssna på Vante.
Han var på Malmöhus. Mm. Inom gården där som han var. Och jag kommer inte ihåg om det var Löderupsmördaren som var den sista att bli avrättad här i stan. Alltså, jag tror han heter Lars Nilsson. Han ligger för övrigt begravd på Malmö. Alltså den gamla kyrkogården, men det är en helt annan historia.
Det är det faktiskt.
Den här avrättningsplatsen är... Gallibacke helt enkelt, som då finns sen medeltiden, alltså tidigt 1500-tal, avbildad i den äldsta Malmöbild vi känner till, Braun och Hågenbergs stora kopparstick från 1588.
Det var det man ville lyfta fram.
Ja, precis. Den är väldigt detaljerad och inte kanske exakt helt korrekt vad gäller alla hus och så. De for ju runt och målade av och tecknade av olika städer och gjorde det som en stor vykortsbok, kan man nästan säga, de här. Men mycket är ju rätt, och där är den här gallibacken utsatt. Jag tycker man kan nämna någonting om en speciell avrättning i alla fall. Då det var ju då i mars 1820. Då är det så att det har skett något som man kallar i efterhand för det malmborgska mordet som begås. Alltså det är en kamrer som heter Hans-Henrik Malmborg som blev mördad i sitt hem på nuvarande Generalsgatan vid gamla baldakinen, kan man säga. Alltså nuvarande Pinchos är väl där, tror jag, i de lokalerna.
Okej. Okay.
Mm, på väster. Mm. Och förövarna, de togs fast, mördarna. Det var två män då, det var flera stycken inblandade. Men de här två männen som blev dömda till döden, Per Lövberg och Arvid Ahlström, de blev avrättade här på den här gallbacken. Och det var ju en stor tilldragelse. Alltså man hade ju, hela Malmö hade mer eller mindre ställt upp där för att titta på detta. Och längst fram fick ju skolbarnen stå för att de skulle se bäst.
Ja, ja, såklart. Mm.
Jag vet inte hur du som trebarnsfar, hur du ställer dig till detta.
Ja, nej, jag som förälder så tycker jag ju visserligen att har den här principen att barn ska inte, liksom, ska inte skyddas och skonas från världens elände, men man måste inte trycka dem längst fram vid avrättningsplatsen. Jag tycker det finns någon slags mellanläge.
Ja, man högg ju då huvudet och högerhanden av de här brottslingarna. Man styckade kropparna, la upp dem på hjul, alltså så stegling, va? Och efter det så höll prosten i Sankt Petri kyrka då, han heter Gullander, höll ett mycket liksom allvarligt förmaningstal.
Ett svavelosande.
Ja, det tror jag. Ja. Och till föräldrarna, titta nu här ungdomar, vad som hände. Så här ska det inte gå för er.
Och nu har de en plats i helvetets innersta krets.
Ja, ja. Ja, det är väldigt dramatiskt. Och sen har det ju byggts skola där såklart, och förskola och allt möjligt. Och när man på 20-talet byggde en av de här byggnaderna, alltså, då hittade man ju mängder av gamla skelett från den här avrättningsplatsen. Och då var det, fotograferade man ju allt det där från museets håll och sen så grävde man väl bort det. Men man tog tillvara en skalle som var genomborrad av en gigantisk spik som man sen ställde ut på museet. Jag vet inte om den fortfarande är utställd där, men det var ju, den hade ju, han eller hon hade blivit avrättad där i alla fall. Så.
Mm. Ja. Med spik? Alltså...
Ja, de hade väl... Ja, man hade väl spikat upp dem helt enkelt, skallarna.
Ja, efter döden.
Mm, just det. Mm. Det var ju rätt så vanligt också där med att man hängde upp huvuden för att...
Androm till varnagel.
Exakt, sig själv till straff och androm till varnagel. Ja,
just det.
Och så. Ja, så att det är ju dramatik i närheten av Värnhemstorget får man väl lov att säga. Sen är det ju, om man går fram till 1800-talet, så är det ju en stor gård som ligger... Ungefär där Värnhemstorget nu breder ut sig, kan man säga.
Ja, okay.
Hörnet Lundavägen, Sallerupsvägen. Nära AG Favärhuset, som vi väl kommer till om en stund.
Det förutsätter jag att vi kommer till.
Som numera är Coop förstås och inte alls AG Favär.
Nej, men vi säger väl AG Favär.
Ja, jag menar, det här handlar om historien, va? Vet du vad AG står för?
Nej, men är det ett personnamn?
Mm, Arne och Gun.
Ja, du tar två personnamn. Mm.
Nu har jag glömt deras efternamn, det var de som var...
Ja, fint.
I alla fall, där låg Värnhemsgården och den kallades också för Villa Värnhem, Värnhems lantgård, Landeriet, lite olika namn i dokumenten och sådär. Och den här, det var en stor bondgård och som var byggd någon gång i början på 1800-talet. Och där bosätter sig 1880 en ganska rik lantbrukare som heter Jeppe Andersson. Och hans hustru då, som hette Sofia, och så hade de tre barn och... Därefter kallades han alltid för Värnhimmaren. Mm. Sen bygger de till, så de bygger ett nytt fint bostadshus intill den här gården som de då döper till Värnhem just. Och sen dör han då, de dör 1905 båda de här två. Och huset rivs sen 1906 och sen så blir det ju andra, sen är det modernt, sen är det, ska Malmö stad vidgas och utvecklas och man ska bygga annat och anlägga torg och så vidare. Så. Ja.
Men jag tycker fortfarande att jag har fått svar på liksom begreppet Värnhem, etymologin.
Mm. Mm.
Hette det Värnhem? Alltså den här gården hette Värnhem.
Ja, precis.
Så att då tänker vi att alltså Östervärn som ligger liksom i Värnhems omedelbara anslutning, det var själva värnet och sen så hade han ett hem i anslutning till värnet.
Ja, men precis. Och det, alltså värnen är ju olika, det är försvarsanläggningar helt enkelt. Där man har, vi hade ju en, nu ska vi se här, den utposten var ju egentligen, Österport låg ju egentligen vid Drottningtorget, alltså den medeltida
försvarsanläggningen
åt öster. Och sen så försköts det ju längre österut i och med att staden växer och sådär. Så att,
Vad är avgränsningen? Alltså Värnhem, alltså det finns ju ett Värnhemstorg som jag förutsätter att vi alla har stått som får på och försökt hitta rätt bebussläge.
Inte minst du, det har man ju kunnat läsa i bladet.
Ja, precis. Jag blev lite svettig när jag skulle ta mig från läge C till läge D, för det visade sig ju vara en halv kilometer däremellan, helt rimligt.
Alltså på en större flygplats liksom.
Ja, visst. Och ingenstans fanns det ju någon översiktskarta. Så här. Jag skrev om det här i Sydsvenskan och fick sen flera mejl från folk. Det är bara att du kollar upp i den här appen och där finns en översiktskarta. Absolut. Eller så kunde ju någon lagt C och D bredvid varandra från början. För det är ju det rimliga.
Det tycker man ju är helt logiskt.
Hur som helst. Där har vi ju själva torget som ju har liksom haft många skepnader och som väl är lite sådär... Ja, det har liksom en tendens, alltså, det finns ju lite skate-möjligheter och sådär, men det är torg som drar till sig. Dels väldigt mycket duvor, otroligt mycket duvor. Det är nästan som vid St. Marcus i Venedig.
Ja.
Det, alltså, man cyklar man så slår det liksom upp en sky av duvor kring en hela tiden.
Just det.
Men det är ju också en del av samhällets mindre lottade gärna slå sig ner.
Just det.
Men det är ju själva torget. Alltså hur långt runt omkring sträcker sig området Värnhem?
Mm, men jag roade mig med att pricka ut lite grann på en karta här efter just Malmö stads fina atlas i ärendet. Och då lite, om man ska vara liksom så här strikt, så är det ju Nobelvägen, va? Och sen så upp här då vid något som heter Vidarsplan, alltså det är precis norr om, eller öster om Höstgatan här, och sen så har vi Föreningsgatan här, ända ner till Sankt Pauli kyrkogata.
Jag tjuvtittar på din karta och ser en ganska snygg triangel.
Ja, precis. Men sen i ett vidare perspektiv så menar man att området Värnhem även inkluderar alltså upp här mot Hornsgatan och Drottninggatan, alltså runt torget då, och så runt ända ner till Sankt Pauli kyrkogata. För där går gränsen, för att ena delen av Sankt Pauli kyrkogata hör då till Rörförstaden och andra hör till Värnhemsområdet.
Mm.
Menar man. Det är ju här då den gatan.
Om man pratar om ett Värnhemsområde.
Ja, men annars så är det i strikt mening det här då med...
Entré, är det en del av Värnhem?
Ja, men det är det ju.
Enligt den
kartan. Ja, det är det. Ja. Precis.
Ja, så att... precis, alltså, det är det här med... Man säger liksom... vid Värnhem.
Ja.
Alltså, det är lite diffust. Exakt, alltså, men det är vid Värnhem. Mm. Alltså, jag tycker det är liksom lite intressant. Alltså, apropå att vi inte riktigt är överens om heller var Sofielund finns.
Mm.
Alltså, det här liksom, det finns liksom ett faktiskt Värnhem och det finns ett andligt Värnhem.
Just det.
Och vissa säger då Rörsjöstan, det andra säger Värnhem. Mm. Och det är lite grann, vill jag vara sann eller vill jag låta bättre?
Just det, man vill väl positionera sig också lite grann kanske.
Ja, precis. Men det gäller ju för en massa saker, som Österlen är väl ett klassiskt exempel. Ja. Och så. Min farmor hade hus i Rörumstrand, men hon sa alltid att hon bodde vid Knäbäckshusen.
Ja, ja, ja.
För att det låter ju finare.
Mm.
Om man vet att Knäbäckshusen är ju gamla bevarade kåkar från Ravlunda skjutfält och Rörumstrand, det är fritidskåkar uppsmällda på en gång i början av 70-talet. Mm. Så det låter ju bättre med Knäbäckshusen.
Absolut.
Men sen kan man ju också vara en sån som jag då, som är lite så här solkighetsromantiker.
Mm.
Att man kanske säger Värnhem fast det egentligen är liksom Rörsjöstan. Alltså det är lite grann vad man, hur man vill positionera sig och hur man vill definiera sig.
Just det, och vad är det man vill berätta liksom. Ja, men det är precis som jag som bor i Möllevången då reagerar ju våldsamt. Det var någon gång en journalist skrev om när Rolf Wallentin blev mördad i Majestratsparken, så skrev pressen att detta mordet hade begåtts på Möllevången. I was furious.
Ja, det kan jag ju förstå, för det är ju, då är det ju... Det är ju inte Värnhem. Eller det är ju, förlåt, det är ju inte Möllan. Det är, nej, alltså, det är ju på andra sidan triangeln.
Liksom,
ja, precis. Så, men det var, då reagerade du våldsamt för att det var någon Stockholmsjournalist som...
Nej, det var tyvärr inte det. Det var ju Malmö, men vi är vänner nu.
Ja. Ja, det var... Jag hade inte velat vara där när Vante reagerar våldsamt.
Just det.
Ingen vill det. Man vill inte gå i vägen för den heliga freden. Ja, nej, men och Värnhem har väl för Malmöbon just den här äran av att det där är det lite solkigt. Där finns ett mörker, där har funnits, finns och har funnits i som inslag av social misär och av sorts liv vid skuggkanten.
Ja, och det finns sådana institutioner med värmestugor och Stadsmissionen och så, som också hjälper människor som är utsatta. Så att, det är ingen slump att de har hamnat just där kanske då. När många redan finns, så att säga.
Nej, och jag gissar att det också går som tillbaka i decennierna. Att där fanns inte så stora lägenheter, utan där var lägenheter för de som hade mindre pengar.
Ja, och det är ju mycket som är mycket runt Värnhemstorget och kring där, så är det mycket som är byggt på 20-talet och på 30-talet. Och det är ju rätt så intressant om man tittar på, om man går tillbaks i historien då, så hittade jag en notis här om 1923 så avskaffades hyresstegringslagen. Mm. Och det var rätt många andra lagar som hade tillkommit då under första världskriget som man slopade vid det här tillfället. Och på grund av detta så höjs ju hyrorna enormt. Många får då flytta från sina lägenheter, de har inte råd att bo kvar. Och vad gör samhället då? Ja, då måste de inse att man måste ju planera lite, man måste bygga mer naturligtvis för att få igång det här. Och i Malmö så startar man då en stor bostadsproduktion just i kvarteren, flera kvarter kring nuvarande Värnhemstorget, bland annat kvarteret Hugo. Och Hugo, det är det kvarteret där vi bland annat har den berömda fregatten.
Mm.
Ja.
En väldigt trevlig så kallad sunkkrog med lite maritimt tema.
Som bland annat Tåström har sjungit om ju.
Ja, tänk Körsbärsberget när det blommar. Tänk fregatten ett stenkast därifrån.
Mm. Ja.
Fregatten, det där maritima temat, det är lite, kommer från ingenstans. Det kan inte vara, alltså, det var väl länge sedan det fanns något hav i fregattens omedelbara närhet.
Ja, det skulle vara, ja, inte så långt bort om man tänker på att
Havet, eller stranden, gick ju
ända upp till Midhem där, ja, precis, kan man säga. Som jag tänkte vi skulle komma in på det också. Men
frågan är om det var det man liksom hänvisar till när man en gång inredde
fregatten. Nej, tror jag inte faktiskt.
Men för det är ju lite så här sjömanskrogsvibb. Ja. Det är ju lite grann som att Kapten Buster och Rusken och Slusken och Stollen. Det är där de går in när de har misslyckats med. När Bamse har hindrat dem från att
än en Bamse, gång. Jag stod som ett frågetecken.
Ja, men de rör sig så i så här, som hamnkvarter. det är lite
grann.
Ja, precis. Och det är som sagt, det är ju lite förvirrande idag eftersom det är rätt långt därifrån till närmsta skepp.
Ja, men absolut. Nej, men det är ju en trivsam institution som ibland bjuder på underhållning. Det är många som kommer dit och spelar och estraderar.
Ja, jag vet, Jan Sigurd och Anna-Lena Brundin har varit där och gjort någon show med, där de väl just har liksom plockat upp lite det här hamnkrogstemat, tror jag. Eller nej, de kanske förresten tog upp det liksom lite polska temat som finns, som också finns där.
Jag har varit och lyssnat på dem där när de gjorde Piraten, tror jag det var, show. Men ja, de har nog lite olika teman, ja.
Så kan det vara. Men ja, fregatten är en, får man väl säga, en institution.
Absolut.
Och det är kvarteret Hugo alltså.
Ja, precis. Och flera andra av de här kvarteren byggdes också just av den anledningen att man behövde bygga för att folk skulle få någonstans, ha råd att bo. Och då är det ju, det har man ju gjort redan innan, alltså på, alltså under första världskriget så byggde man ju, Besirsberg till exempel, Österhus och Östergård för familjer med många barn, och på 20-talet hade man gjort det vid Sorgenfri och sådär, alltså i början på 20-talet, men nu så bygger man i större skala och mycket av detta hamnar just i området kring Värnhem.
Och det är arbetarfamiljer då, gissar jag, var arbetar de?
Ja, det kan ju vara, det finns ju många industrier i närheten, alltså, och det finns ju SJ och så, va? Så att jag gissar att det är de som är stora arbetsgivare.
Ja, just det, och ganska nära Värnhem ligger ju också SJ-husen. Mm. Som
precis.
Som vill vara arbetare, alltså öronmärkt för järnvägsarbetarna.
Absolut.
Okej, var är vi i historien? Är vi någonstans i historien eller är vi fortfarande i geografin?
Jo, men jag tänker att det kunde vara intressant att säga det som också är en klar vad ska man säga, skiljelinje och en social markör, det är ju att det fanns ju längs med, det är ju alldeles intill Värnhem, va? Men om vi tänker oss Lundavägen förbi Värnhemstorget mot Kirseberg egentligen, så har vi ju Midhem, som många känner till, där man tankar bilen och
Statoil Midhem, det heter ju inte Statoil längre, men det var liksom ett etablerat begrepp, McDonalds Midhem.
Ja, och där Midhem var ju en stor patriciervilla.
Mm-hmm.
Som det låg som ett pärlband, va, efter varandra, de här. De hette Hilmas Ro, Saris, Montgomery, Almedal, Höja och så vidare, Karlsro. Och det här är ju patriciervillor för familjer och borgerskapet som först i början har det som kanske sommarnöje, men sen många gånger permanent bor där ute. Och då är det ju liksom de har sjötomt allihopa.
De här låg alltså mellan nuvarande Lundavägen och autostradan.
Exakt.
Alltså
ja.
Motorvägen mot, ja. Mot Lund.
Och när man ser på bilder då så har de framsidan där ut mot Lundavägen, så är det ju först är det ofta en stor trädgård eller nästan som park, och sen så ligger villan en bit in på tomten, och sen på andra sidan då, då har de egen sjötomt där.
Så långt upp sträckte sig alltså havet en gång. Det är fascinerande.
Ja, men det är det.
Och att man kan bygga bort hav.
Nej, men det är hela rangerbangården som blev liksom slukade upp de massorna. Jag tänkte ge ett litet exempel på hur det kunde se ut, va? Vid den här tiden då, alltså det här är en text som är skriven på 40-talet, men den handlar ju om 1800-talet, och den heter Minnen från Midhemma av en som heter Edvard Svedmark, som skrev så här, va? Att sommartid spändes häst för vagn och familjen företog utflykter till Lundavägen. På den tiden ansågs vägen mycket lång och till följe grannskapet till Kirsebergs backar livsfarlig. Här uppe bodde nämligen ett stort antal av stadens slaktare och ett hundratal tattare, alltså gamla benämningen på resande. Knivarna sutto nog så lösa. På vägen ut passerades Värnhems lantgård, där patron Jeppe Andersson ofta stod på trappan och hälsade. Mitt emot låg en mindre sprutstation och ett stycke därifrån vid Föreningsgatan en väderkvarn. Man kunde även gå genvägen över den så kallade Koängen bakom Tändsticksfabriken och Fredriksbergs nöjesträdgård. Men här kunde den fredliga fotgängaren ofta bli oroad av grupper av kortspelare med brännvinslitrar. Då fanns ingen motbok. Midhem var då en lantlig idyll med trädgård, sädesfält och äng. Stambanan som passerade förbi hade då endast ett järnvägsspår, så det var bara att sticka över spåret, så låg Öresund där, inbjudande till bad och långsträckta vandringar i det grunda vattnet. På gårdjorden uppfördes på 1860-talet en tvåvåningsvilla att användas till sommarställe. Nere vid Lundavägen byggdes senare en mindre byggnad innehållande sovrum, bostad för trädgårdspersonalen, stall och vagnsrum. I denna byggnad, kallad grindstugan, föddes undertecknad 1871. Och den forna ängsmarken förvandlades snart av min morfar, dendrologen, till en vacker trädgårdsanläggning. Från Alnarp inköptes olika trädsorter, fruktträd, plataner, akacier, ek, björk och hängaskar. Gräsmattor ståtade i tidsenlig prakt med stora silverkulor i, som återspeglade våra barnansikten i lustigt förvridna former. Och stället döptes till Midhem, namn sammansatt av initialerna i barnens namn. Maria, Ida, som dog ung, Daniel, Hedvig, en minus.
Oj, vad generande. Alltså en minus.
Ja, en minus, det var väl
Ida då.
Antagligen. Midhem, ja.
Jaha, detta var nyheter för mig. Jag snappar främst upp uttrycket knivarna sutto nog så lösa.
Ja, just det. Ja.
Och så har det nog varit i perioder vid Värnhem med knivarna. Eller i bästa fall kanske bara knytnävarna har suttit nog så lösa.
Det är säkert så, ja.
Där smocken hänger lätt, titt och tätt, som Nisse Hellberg sjunger.
Ja, just det. Det här med kortspelare med brännvinslitrar. Det ger också en är av lite farlighet.
Och, får man väl säga. Ja. Så, för Kirseberg låg ju nära. Och Kirseberg var vid tiden ökänt. Ett sånt där no-no-land.
Just det.
Det gör man inte utan skort.
Nej, och knappt då alltså. Det kan hända saker där.
Det kan det. Eller det kunde. Nu tror jag inte det händer så mycket.
Nej, jag tror inte jag heller.
På det sättet. Värnhem, fascinerande. Och den här texten var skriven på 1940-talet. Mm. Men det var alltså hans barndomsminnen.
Just det.
Vad har mer hänt kring Värnhem?
Ja, men jag tänker att det är rätt så runt själva torget. Jag tycker det är intressant rent arkitektoniskt, för där finns så många olika tidsepoker som existerar samtidigt. Alltså, ja. Av byggnads. Man tänker på det här stora Värnhemspalatset. Om du tänker dig att du står vid, jag återvänder till AG Favör.
Ja, visst.
Du har liksom, kommer från Föreningsgatan och passerar Åge Favör på höger sida. Och sen kommer vi fram till
det torget på vänster.
Ja, torget på vänster. Och sen har vi ju en korsning där sen, va?
Ja, enligt något rykte Sveriges skitigaste plats.
Är det så?
Ja, alltså bor man vid de husen och har fönstren öppna och så lär skjortan vara svartprickig.
Ja,
alltså,
ja.
Av, för det är så oerhört mycket liksom, bilar som står och vill någonstans.
Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. Det är verkligen trafikerat. Men det huset som är då precis över korsningen på höger, samma sida som AG Favör. Stort rött tegelhus. Väldigt vackert. Ritat av August Stoltz.
Mm.
Som ju blev stadsarkitekt med tiden. Värnhemspalatset. Det är en bostadsrättsförening. Där jag tror det är någon falafel. Alltså, det är många butiker i bottenplan där. Jag tror det är något.
Vi är en cykelhandlare. Va?
Ja, det är också. Ja. Mm.
Och Chaplin. Heter det inte så? En falafel.
Ja, det gör den kanske, ja.
Och, ja, ja okej. Okay. Så då har vi Värnhemspalatset.
Ja.
Och sen så på andra sidan gatan ligger lätt förvirrande Limhamns begravningsbyrå.
Exakt, ja. Ja.
Jag gissar att den startar i Limhamn och sen öppnar filial
antagligen,
i Värnhem.
Antagligen.
Men det är ju förvirrande för den nyinflyttade. Eller liksom, börjar Limhamn redan här?
Ja, verkligen. Om man inte har bott här i tre generationer så kan man lätt bli förvirrad.
Mm.
Ja, men det, jag tänker att det finns liksom hus från, och byggnader från som vitt skilda epoker. Sen har vi ju på andra sidan torget då, hörnet av, vad blir det då? Det blir ju Östra Förstadsgatan och Kungsgatan måste det. Där har vi det här funkishuset från tidigt 30-tal.
Ja, så snett mitt emot Big Bowl.
Ja.
Mm.
Och där då skivbutiken Jukebox fanns i en massa år.
Ja, just det.
Som Per Olin och Hasse Schönning startade redan på 80-talet. Och någon tror 84.
Mm. Och det där är ju också kvarter, alltså om vi sträcker oss ner liksom vid Östra Förstadsgatan. Så det där är ju också kvarter med viss solkighetsär.
Mm.
Där rörde sig ju Ulf Olsson.
Ja.
Alltså, stackars Helens och stackars Jannikes mördare. Mm. Och när Mikael Marsiman gjorde sin tv-serie om detta, Jakten på en mördare, så behövde de inte dressa om. Det fanns fortfarande Kinakrogen Shanghai kvar.
Exakt.
Och sådär.
Mm.
Det var bara att ställa upp kameran.
Mm.
Nu är det inte så. Så de han ju precis som fånga miljöer som Ulf Olsson faktiskt rört sig på 80-talet. Då,
just det.
Som stod kvar.
Men när man såg den serien så jag reagerade också och tänkte de som bor där, de tycker nog inte att är det så här eländigt liksom, i min närmiljö. Men
nej,
det var det ju klart en gång, men kanske inte just nu.
Nej, precis. Men rätt mycket av det hörnet stod liksom länge lite oförändrat.
Mm.
Men det rör ju på sig hela tiden.
Nej, men så är det ju.
I den här stan.
Mm.
Ja, alltså ett rätt så märkligt område på något sätt, Värnhem. Alltså det är lite svårt att,
yeah,
att fånga in. Det är svårt att säga, vad är Värnhem?
Mm.
Finns det en Värnhemskultur, en Värnhemsanda?
Mm. Mm.
Oklart. Och som sagt, vissa som bor vid Värnhem vill nog hellre säga att de bor vid Rörsjöstan, och andra bär det liksom stolt att jag är en del av någon sorts historia.
I tidningen Sydsvenskan hade ju nyligen den här Malmökampen där olika stadsdelar då profilerade, så skulle man rösta på den man tyckte bäst om.
Och Rakel Chukri är ju en stolt Värnhemsbo.
Det är hon absolut, ja. Och jag vet att de gjorde ju en symbol för varje stadsdel då som profilerades i tidningen. Och Värnhemssymbolen, vet du vilken det var?
Nej.
Det var en sån här. Nu är jag lite osäker, jag var ju inte bäst i klassen på just biologi, men är det en mås eller en trut, kommer jag inte ihåg, som äter en råtta?
Ja.
Minns du den filmen som gick runt för något år sedan?
Ja, jag har försökt att glömma den,
ja.
Men man ser den bilden och så vill man ose den.
Exakt.
Man går och baddar ögonen med lyt, men den är för evigt fastsvetsad i hjärnbarken.
Ristad in på hornhinnan.
Mm.
Det är alltså en på Värnhemstorget en fågel som mumsar i sig en råtta. Och den råttan försöker ta sig upp ur gapet igen några gånger. Liksom. Man ser svansen och kroppen och den försöker. Men
ja, just det. Den inte var levande råtta.
Den var levande. Den åkte ner. Och detta har man då som symbol för för Värnhem i den här Malmökampen.
Vilket tyder ju också på någon sorts liksom självironi och självdistans.
Mm, visst.
Som jag skulle säga utmärker väldigt mycket av det positiva med en Malmöanda generellt.
Absolut.
Det har ju hänt saker av kulturell art.
Ja.
Ska vi gå in på det eller har
definitivt.
Vi mer att säga om andra saker? Alltså ett par kulturpersonligheter har ju sina rötter där.
Mm.
Vi får väl börja med att nämna den viktigaste av dem alla.
Mm.
Hans Folke Alfredsson.
Ja, naturligtvis.
Han bodde ju där som pöjk.
Ja. Är det Höstgatan eller Vågatan eller något
ja,
sånt?
Ja, Höstgatan låter bekant. Alltså han föddes 1931 och flyttade till Helsingborg 1937.
Mm.
Men då, familjen hinner byta bostadsadress några gånger. Så han är ju född egentligen alltså där vad kan det alltså där Bilia ligger.
Ja, just det.
Ja. På vägen ner mot Kirseberg.
Mm.
Och sen så flyttar de till, som du sa, Höstgatan, och sen så flyttar de till det då nybyggda Malmborgen.
Mm. Malmgården.
Så, Malmgården, mm. såklart. Malmborgen ligger vid Avaskava.
Mm.
Malmgården, funkispalatset vid,
just det.
Som ligger med utsikt över Rörsjöparken bland annat. Och sen så flyttade de till Helsingborg. Men han bodde där. Och detta må vi icke på något vis förglömma.
Definitivt inte. Han har gått på de gatorna.
Och sen en som då har gått på Rörsjöskolan och som ganska mycket i sina skriverier återvände till Värnhem var ju den för tidigt bortgångne Christian Lundberg.
Ja, absolut.
Poet, medlem i Malmöligan, författaren till Jarden med mera. Han var ju uppvuxen där med svårt sjuk mamma och fyra syskon och blev tidigt missbrukare och har ju som i sina skrifter. Det var länge sedan jag läste det här, men han blandade ju in lite så här Iliaden och Odysseen och så, men som rör sig i på diverse Värnhemsadresser.
Ja.
Så här. Det är så mycket den litteraturkunnige associerar nog också till Dante och hans Inferno. Mm. Och så här. Så han gör ju Värnhem till någon sorts ett helvete som han försöker lämna.
Mm.
Men som kanske alltid bodde kvar i honom. Men sen alltså, finns det ju, alltså, vid Värnhem så har det ju funnits vid olika tidpunkter två för svensk musikliv alltså viktiga institutioner. Jag tycker vi kan börja med Bellatrix.
Ja.
Som startades av Tille.
Dan Tillberg.
Ja.
Och Peter Berge.
Ja, och de, alltså, Dan Tillberg, han var inte ens 25 tror jag när han började bygga upp.
Nej.
Studion Bellatrix som då hade ett 18-kanals mixerbord först i Sverige, en Hammondorgel, en konsertflygel. Alltså jag vet inte riktigt hur det här finansierades, men han byggde upp en studio där och där spelade ju folk in.
Absolut.
Där spelade diverse jazzmusiker in, Christer Bostedt och Lasse Werner.
Mm.
Spelade in någon platta där, för det blev också skivbolag så småningom.
Mm.
Och sen Lundabandet Fiendens musik.
Mm-hmm.
Deras,
minns Mats deras, Zetterberg och kompani.
Ja, ja precis. Mm. Och Carl G. Jönsson och Mats Becker. Ja, precis. Mm. De, jag tror, om jag har fattat det rätt, så den första utgåvan på skivbolaget Bellatrix, det var Fiendens musiks första singel, En spark
i skallen.
En spark i skallen, ja. Med baksidan, Du kan alltid lita på Fiendens musik.
Mm.
Och sen så var det någon kille du har skrivit en del om.
Ja, men Carl Pedal spelar ju in första plattan där till Mussan. Två helger i juli 1977.
Precis, med Per-Åke Persson vid spaken.
Ja.
Även känd som Linkin Luciana Peps.
Ja, just det. Och roligt för Bronco Nyman som var trummis, han sa vid något tillfälle att det var, man tittade in i det där kontrollrummet, kallade han det, så var det helt, man såg inte vem, det var så mycket, det var rök i lokalen och man kan gissa att de satt och rökte lite jazztobak.
Yes,
när de
så pass.
Spelade in.
Så pass, kan jag väl inte tro.
Om Peps.
Nej, det tycker jag att det är fördomsfullt. Och men andra så här gamla liksom Malmö mixed media.
Ja, tjejband.
Ja, precis. Inga Lill Dunsö var med, va? Alltså, ja. Per Dunsös fru.
Mm.
Och sen Nils Jensen spelar in där.
Mm.
Thomas Wiehe spelar in där.
Ja.
Och jag tror dock inte att Mikael gjorde det. Men han och Don Tillberg hade ju en del samarbeten. Don Tillberg gjorde ju en Dylan-platta.
Ja.
Så att han sjöng. Han sjöng, alltså vissa, vi har gjort otroligt många Dylan-översättningar. Nu är han uppe nog i 50 plus. Men jag tror att vi gjorde en får man väl säga så här, intressant LP med Dylan-tolkningar. De är ens
Ensliga Salé. Mm.
Med mycket synt experiment.
Oh, ja.
Och vi sjunger väldigt nasalt.
Ja.
Jag ska inte ta jobb på Maggans bar något mer.
Just det.
Men flera av de översättningarna sjöng Don Tillberg in först. Mm. Innan vi gjorde det.
Nej, nej, nej. Inte jag och du. Inte jag från och med nu. Ja, det är...
Just det.
It ain't me, baby. Ja.
Precis. Mm. Och Don Tillberg var ju sen med i Melodifestivalen 86 och sjöng ABCD samma år som Anna Bok sjöng ABC.
Ja, det var väldigt förvirrande för jurygrupperna, gissar jag. Men han hade ju, man kan ju säga mycket om Don Tillberg, men han hade ju en fantastisk, eller har kanske en fantastisk sångröst. Han var ju musikalartist i början och sjöng in Jesus Christ Superstar och sånt där på 60-talet, så att... Han hade ju ett omfång.
Ja, precis. Var det redan på 70-talet? Jag tror Jesus, den är nog från 70.
Okej, okay, okej. Okay. Ja.
Men ja, då har jag också stött på den uppgiften. Men var han med då i den danska uppsättningen som jag tror var först?
Ja, eller, tror
den var före den svenska.
Ja. Var det inte Sanne Salomonsson var med också i den?
Det låter högst rimligt.
Mm.
Det är värskos sensuellt. Kan jag tänka mig att Sanne tyckte.
Och det här är ju på, man kan ju säga också om man vill gå och titta liksom, och befinna sig på platsen, så är det ju det gamla HG-favörhuset.
Ja.
På andra våningen upp till höger där vid hörnet av, vad blir det då, Grangatan kanske, som korset går in där.
Skulle det kunna vara.
Jag tror, inte säkert, men jag tror det är ett gym fortfarande i de lokalerna.
Det fanns någon trappa
som
syns på något av fiendens musikomslagen. De har tagit sitt omslagsfoto där. Mm. Mats Becker som vi nämnde som vill spela lite sax med banden, men som vi framförallt var fotograf.
Just det.
Fiendens musik var ju, det var inget jättestort band. De hade mycket spelningar och gjorde en del plattor och sådär, men och de var väldigt goda vänner med Ebba Grön. Men de blev inte lika legendariska. Men de hade ju liksom en fotograf i bandet, så det är som liksom ett sådär förhållandevis väldokumenterat band.
Ja, just det, det är klart.
Det är precis som i Stockholm fanns ju bandet Gunder Hägg som sen bytte namn till Blå Tåget.
Ja.
Och de hade ju Carl-Johan De Geer som, som någon sorts halvmedlem.
Ja.
Han fick spela trombon ibland, men framförallt så hade han kameran med sig.
Ja.
Så det är också ett väldigt dokumenterat band.
Ja. Ja, men det är utmärkt. Det ska alltid vara så ju.
Ja, de gjorde liksom inte överdrivet många spelningar eftersom alla i bandet hade andra, massa andra saker de höll på med. Men allt finns väldigt tydligt och noggrant dokumenterat.
Det är kul att säga, för Mats Becker var ju faktiskt den som tog Carl Pedals, alltså omslagsbilderna till Timossan-skivan just, och följde bandet liksom.
Mm. Och han har ju, han pratade sen väldigt mycket för tidningen Schlager och så på 80-talet, och har än idag väldigt mycket uppdrag för så här, Göteborgs stadsteater och Dramaten och sådär.
Ja.
Mm. Han tog också det legendariska fotot på Iggy Pop görande Fockefingret.
Alltså du, den bilden. Ja.
Så Fiendens musik och Bellatrix. Bellatrix fanns mellan 77 och 80 enligt uppgift.
Mm. Mm.
Den här studion. Men sen också vid Värnhem så låg ju bolaget Extensive Music.
Okej, vad var det då?
Det här är inte din, ditt område.
Nej.
Extensive Music. Jag har liksom inte riktigt luskat ut exakt var det här stället låg. Det var väldigt anonymt.
Mm.
Det finns liksom artiklar och sådär. Är liksom, jag har en känsla av att journalisterna har blivit tillsagda, ni behöver inte skriva liksom exakt var det här stället ligger, för jag har liksom stött på i flera artiklar, det ligger vid Värnhem, det ligger mellan en snabbmatsrestaurang och en bilmekaniker. Men jag har liksom inte hittat någon uppgift, någon exakt adress där det låg. Det finns inte kvar i Malmö, det har numera, om det alls finns så är det liksom Stockholmsbaserat, och det är väl nog bara förlagsrättigheter och sådär de sysslar med idag. De sålde, alltså vi pratar miljontals skivor i början av det här millenniet, slutet av det förra.
Yes.
De hade i sitt stall Johnny Jakobsen.
Ja, nu ska vi se här. Dr. Bombay.
Exakt.
Ja.
Från början då bara trubadur under namnet Johnny Moonshine.
Mm-hmm.
Han var plattläggare på Extensive Music och satt och lyssnade på när jag tror det är två bröder som heter Robert och Henrik Ullhem som drev den här studion. Mm-hmm. Och han gick och la plattor och så hörde han att, alltså, att de gjorde någon spännande eurodisco-mix. Och så gick han in och la lite så här pidgin engelska på. Och så sa de, det där är ju bra.
Alltså han var plattläggare, som man, jag trodde att det var liksom en term för...
Nej, alltså han la klinkers.
Ja.
Och så okay. Tyckte de att det där låter ju roligt. Mm. Taxi in Calcutta, tyckte de var kul. Så då satte de lite brunsmink på en turban på honom.
Mm.
Och sen så sålde han Multum.
Ja, just det.
SOS, the tiger took my mother. SOS, the tiger took my brother. Idag hade det varit en fullkomligt omöjlig akt, ja. Såklart. Alltså vi pratar brownface,
ja,
och vi
pratar
liksom kolonialt perspektiv, ja. Och bla bla bla. Men, men det här blev ju en, alltså, en otrolig succé på inte bara svenska utan liksom europeiska, inte minst östeuropeiska dansgolv, ja. Skulle jag tro. Det finns en rolig historia som jag ofta tänker på, att Bert Karlsson erbjöds Dr. Bombay, för de satt ju semester och gjorde musiken till att börja med i alla fall. Och att Bert Karlsson tackade nej för att han hade redan en fake indier på ingång.
Jaha.
Jag vet inte vad som hände med den fake indien. Men det var tydligt, liksom, alltså Bert Karlsson stod som vanligt med ett blött finger i luften. Och det låg tydligen i luften då att det här är det som kommer att vara hett nu. Att,
fake indien.
Vita människor låtsas. Ja. Låtsas vara indier. Så Dr. Bombay fanns i Extensive Musics stall.
Mm.
Sen någon gång, om det kan vara 2004-2005, så blev det ju, alltså, dyker en jättehit upp som från början liksom bara släpps i något sådär liksom konstigt internetforum. En kille från Halmstad som heter Jonas någonting, tror jag, som kallar sig för Bass Hunter.
Just det.
Jag känner en båt.
Anna heter hon.
Han blev ju också, alltså, enorm.
Mm.
Alltså, mm-hmm. Båten Anna är ju en jättehit i Sverige, men han gör alltså sån här elektronisk musik som och har alltså världen som sitt spelfält. Sen vid Rösjö, eller i någonstans... Och
detta gjordes också där. Ja,
ja, han fanns, alltså han satt väl hemma i pojkrummet, tror jag. Han var uppvuxen bara några kvarter från där Per Gessle växte upp i Halmstad.
Mm-hmm, mm-hmm.
Han satt väl hemma och gjorde det, men de tog sig an liksom, artisten, varumärket.
Just det.
Bass Hunter. Och sen så, i Rösjöstaden bodde en man som heter Arash.
Arash, en DJ va? Eller?
Ja, artist.
Artist?
Som sjöng till sånt här eurodisco-komp. Just i hans fall så låg det väl lite sådär tongångar som... Nu visar jag då mitt etnocentriska koloniala perspektiv, men det låter lite persiskt.
Ja, ja. Mm.
Det låter lite, kanske rent av lite arabiskt.
Mm.
Han var iranier, eller är, han lever förmodligen fortfarande. Han hade en jättehit som heter Boro Boro.
Mm-hmm.
Här, alltså här var den en ganska stor hit, men den var enorm i Tadzikistan.
Och jaså?
och alltså, hela, om du tänker dig hela liksom, den östra delen av gamla Sovjet. Där var Arash, liksom, alltså där sålde han ut arenor. Och han gjorde liksom massor med privatspelningar för oljekejker. Och så bodde vi i Rösjöstaden. Studion låg vid Värnhemstorget. Och återigen, världen var spelfältet.
Fantastiskt.
Och sen så fanns det en kille som hette Mats Söderlund.
Ja.
Kan man ju inte heta.
Nej.
När man ska göra internationell karriär.
Grunter, va?
Precis, ja. Då tar man ju på sig en lös mustasch. Och sen sjunger man You Touch My Tralala.
Ja, det är klart.
Eller
ja.
Ding Dong Song, ja. Eller Teeny Weeny String Bikini. Och det här är liksom... Det stämplas ju lätt som lite slis, lite alltså tacky, lite dålig smak.
Mm.
Och vi pratar ju alltså då... genren kanske kan kallas eurodisco, alltså det är många BPM per minut, Och sen så är det lite på skoj.
Mm, just det.
Och det är lite på larv och latcho. Johnny Jakobsen, han fortsatte ju sen. Dr. Bombay blev en hit. Mm. Och sen så tyckte de att han hade kört färdigt på det indiska spåret. Så då lanserade de honom som Dr. McDoo.
Ja, han blev skotte.
Ja, och det, då har jag läst en intervju med honom för länge sedan. Att det fick inget hugg. Det var inte bra. Och det har Johnny Jakobsen själv pratat om att han kände inte för den figuren.
Alltså, nej.
Den kom inte från honom. Det var, alltså, man måste äga sin karaktär.
Det är klart man måste, annars blir det inte bra. Nej.
Men han fick ju sen en comeback när han blev den latinamerikanske förföraren Carlito.
Det är ytterligare en kunskapslucka som jag har. Ja,
Carlito. Alltså, jag tror han hade någon hit här. Men det, vi pratar alltså nu återigen det här som är grejer som gick hem på de europeiska dansgolven. Och i det fallet kanske rent på de sydamerikanska, det vet jag inte. Men det finns ju en jättemarknad som man inte riktigt märker om man inte rör sig just på diverse after beach parties runt om.
Nej, precis. Det är det man inte gör. Man gör det för lite helt enkelt. Ja.
Och jag tycker det är så fascinerande för att Värnhem, alltså på det här Extensive Music-kontoret, det finns liksom lite gamla reportage i Filter och Sydsvenskan och sådär. Och där hänger, varje journalist beskriver liksom, det hänger ju 15-20 guldskivor på det här oansenliga kontoret där två bröder sitter och programmerar och sådär. Och de, alltså, det är liksom, det är MTV och det är liksom världen.
Det är fantastiskt. Och detta är vid Värnhem på någonstans som vi inte riktigt vet.
Har du sett Malmö, har du sett världen? Värnhem är hem.
Ja. Ja, jag är benägen att hålla med.
Mm. Ja, det, alltså, jag tänker ofta på det faktiskt. Nej, och återigen, jag har inte riktigt luskat ut exakt var det här stället låg. Vet någon så kan man ju höra av sig.
Ja, kan vi pricka in det på vår karta över.
Vi har ju en mailadress, adupod@gmail.com. Den kan man ju skriva till exempel.
Gör det.
Men alltså, Bottenanna, Boro Boro, You Touch Me Tralala och Calcutta, alla de har har någonstans sitt ursprung vid
Värnhem.
Ja.
Ja. Ja, det är fint.
Du har ju nämnt nu många gånger som AG Favör-huset för övrigt. Mm. Du minns ju också en artikel i Sydsvenskan, en kille som numera bor i Berlin som heter heter Arvid Jurjaks. Mm. Han skrev för många år sedan någon liten krönika på kultursidan att han hade bestämt sig för att tycka att AG Favör-huset var Malmös vackraste.
Jaha, ja.
Att det var, så där, för att det är ju ett sånt hus som när man tittar upp på det så, alltså det signalerar ju inte som klassisk skönhet.
Nej.
Det är ju som långt ifrån det ornamenterade, det jugend blomstrande. Mm. Det är ju
som en ointaglig fästning, mörk och dyster och lite sådär, va?
Ja, brunt tegel, alltså regelbundet, rätlinje, rader med tonade
små fönster.
Brutalt. Mm. Kanske inte brutalistiskt, jag är inte så arkitektoniskt bevandrad, men brutalt hus.
Men bodde han själv i huset då?
Nej, men jag tror han bodde i kvarteren och han kom ofta cyklande där, vill jag minnas han beskriver det till, så att han det här liksom tornar upp sig framför honom. Att han liksom, okej, nu har jag flyttat till Malmö, nu bor jag här.
Jag tar mig fan, jag älskar detta huset.
Jag ska lära mig att tycka om det. Det är en intressant process. Ja. För det, han hade också, om han var medveten om det vet jag inte, men det låg lite grann i den traditionens anda, alltså funkistraditionen. Det fanns ju någonting, det här är bra för folk, och så säger folk, men vi tycker det är fult, då får ni lära er att tycka det är fint.
Ja, just det.
För det är praktiskt och därmed är det bra.
Mm.
Det fanns ju en sån liksom paternalistisk anda inom hela det som sociala ingenjörskonstprojektet som väl AG Favör-huset får sägas vara en del av. Mm. Att nej, det är ingenting som man spontant tycker är fint om man är van vid små rödvita stugor i skogen. Och så, då tycker man inte det här är fint med det.
Eller om man tittar på Värnhemspalatset precis intill.
Ja, precis. Nej, men det, det här, man får lära sig. Min morfar, han lärde sig det. Han hävdade att praktiskt var vackert.
Ja, ja.
Så då byggde han sängar av plastspannar och spånplattor.
Oj då.
Och sa att det här är en vacker säng. För den tar bara 5 minuter att bygga. Alltså är den vacker.
Aha, ja.
Jag är inte säker på att jag håller med.
Ni har olika estetiska utgångspunkter kanske?
Eller ja, vi får nog säga det. Mm. Men han var liksom en trogen socialdemokrat på det sättet. Mm. Alltså, det ska
inte vara något bjefs här. Ska det vara enkelt och praktiskt?
Alltså, man skulle ju bygga bort svälten och kölden och lösen och sådär. Och, det skulle byggas till många och då kan vi inte lägga tid på små friser. Då är det gult och brunt tegel.
Ja.
Och så rätt antal meter mellan vask och spis.
Bourgeoisin får hålla på med att göra sådana där utsnidade små kruber i sina sänggavlar.
Exakt. Mm, mm. Sånt tycker inte, sånt behöver inte det arbetande folket.
Precis.
De behöver tak över huvudet, de behöver centralvärme, de behöver treglasfönster.
Ja.
De behöver inget jävla bjefs.
Nej, precis.
Jag glömde nämna också Bodies Without Organs. BWO.
Ja, visst. Alexander Bard inblandade där.
Ja, precis. De gavs också ut av Extensive Music.
Yes.
Det var Alexander Bards projekt efter Home of Lovers med en annan gammal Malmö-profil.
Ja, som var i Pauf. Ja, precis.
Heter hon Marina?
Marina Shevchenko. Ja.
Hon spelade då synt och sen så hade den operasångare. Tror jag han var.
Var det inte han den där skönlockiga unga killen?
Väldigt Adonis-aktig fondfigur.
Just det.
Det var ett projekt som säkert sålde några miljoner.
Ja, de var också från den här studien.
Alltså. Ja, precis. Alltså, det var ju liksom både skivbolag och någon sorts produktionsbas.
Mm.
Och också management.
Där ser man.
Ja, och sen tänkte att vi skulle prata lite om Borgen.
Ja, du menar du inte den danska tv-serien med vad heter hon?
Ja, precis. Jag har ju inte sett den, så att, nej, jag menar inte den.
Nej, nej, du menar rivningskåken vid Ringgatan.
Precis, alltså som låg där väl entré ligger nu då.
Ja, precis.
Det är ju en del av Malmös subkulturella historia. Alltså i slutet på 80-talet så står ju det här gamla huset kvar. Vad var det för ett hus?
Ja, men det var ett vanligt sånt flerbostadshus som stod tomt helt enkelt.
När döptes det till Borgen?
Jag tror det var ockupanterna själva som gjorde det.
Ja, för att det var alltså ockuperat.
Mm.
Det här är ju någonting som verkligen, som en strömning i skiftet 80-90-tal, hela Europa, Köpenhamn, Berlin, London, man pratar om squatters.
Mm.
BZ finns i Köpenhamn.
Ja.
Alltså de är besättare.
Mm.
Det är ju en anarkistisk, syndikalistisk, kängpunkig, träskpunkig rörelse där en del är säkert ideologiskt skolade och där många kanske mest tycker det är lite ball. Så som många rörelser ser ut.
Mm.
Jag minns det där, jag var liksom 14-15 när den här ockupationen pågick. Jag vet inte hur länge den pågick.
6 månader.
Ja, och jag var djupt fascinerad. Det var inte så att jag vågade ta mig från Eslöv till Malmö och på något vis knacka på. Men jag läste om det och jag prenumererade under en kort tid då, som 15-åring på den anarkistiska tidskriften Brand.
Ja, det är klart du gjorde.
Och jag sitter ju här då såklart, för jag har ju sparat de tidningarna. De är ju bara 34 år gamla, så det finns väl ingen anledning att... De kan ju inte vara utdaterade på något
sätt. Den som ska dö städa efter dig, den har att göra.
Men det är prydligt ju.
Ja, ja, det är organiserat. Och...
Det står ju mapp, brand.
Mm. Mm.
Så att det...
Det är ingen hårdor av vanligt snitt vi pratar om.
Eller det, både och. det finns vissa partier som inte är så väl sorterade. Ja, men Brand är ju en tidning med anor. Där skrev ju en gång Helga Schwarz.
Jaha.
Vet du vad hon är mer känd som?
Nej.
Moa Martinsson.
Ja, visste jag. Det visste jag faktiskt. Oj, oj, oj. Ja.
Och den grundas redan på 10-20-talet någonting. Men, och den får också, den blir liksom ganska, den är ganska cool så här runt 80-90-talet. Det här är någonting som jag, alltså, från mitt SVT perspektiv, det här ser jag också lite grann av på SVT. Så bröderna Gärten gjorde ibland liksom inslag för olika lite ballar, kulturmagasin och så. De rörde sig gärna bland som husockupanter och sån här som man förstörde självmackar. Det var också
just
en grej man gjorde vid tiden.
Sydafrika.
Precis, ja. Själv var det oljebolag som inte bojkottade apartheid. Just och som det är därför ansågs legitimt att destruera. Liksom, ja. Eller att hindra för. Jonas Gardell kom i någon mån också från en sån här som rörelse av
aktivist.
Ja, precis. Civil olydnad. Det var plogbilsrörelsen. Kom fram samtidigt som man var inne och sabbade JAS-plan och bröt sig in på i vapenfabriker. Och så här. Och ibland, vissa hade som metod att de satt kvar och lät sig liksom fängslas för att göra en manifestation av det. Och så där. Och det här borgen ockuperades då av olika människor med, ja, jag ser på en bild här, jag blev inte alls förvånad att det är en man med dreadlocks och en jeansjacka med patches och olika bandnamn skrivna med tuffpenna. Men det här, den här artikeln då från tidningen Brand, sommaren 1990, rubriken för artikeln är Borgen ska stå kvar. Så står det så här: den första syn som möter er när man kör motorvägen in mot Malmö är en gigantisk målning. Det är en pluttesnuttig pastellidyll som går under namnet Porten mot Malmö. Målningen kostade 1,7 miljoner och sitter på husfasaden på ett av de gamla slitna, typiskt malmöitiska tegelhusen. Den ser ut att vara precis vad den är. Ett vackert ansikte utåt. En gullig illusion om Malmö. Minns du den målningen?
Nej.
Nej. Kombinationen mellan målningen och huset är intressant eftersom den uttrycker mycket av de vindar som viner i Malmö sedan några år tillbaka. Desperata försök att måla över det fula. Där det fula representerar det gamla, slitna och omoderna. Malmö måste bli en storstad med allt vad det innebär. Kommunpolitikerna tillsammans med näringslivet har totalt tappat konceptet sedan ekonomin stadigt gått neråt. Överallt har man sökt orsaker till den sviktande ekonomin. Och en av orsakerna har man tyckt sig se i Malmös brist på metropolita känsla. Framför det moderna, glittret, blänket och glansen från krom och glas skjuter upp som svamp över hela Malmö. Bort ryker de gamla bostadskvarteren. Över hela Malmö hittar man bombhålen efter de gamla nedrivna kockarna. Det är ju lite intressant, det är ju 34 år sedan. Minns du det i Malmö?
Ja, men alltså, jag minns ju inte precis den målningen du pratar om. Men just den perioden rörde jag mig väldigt mycket kring Värningen. För att på somrarna, jag pluggade då. Och på somrarna så sommarjobbade jag på fängelset och städade där. Alltså cyklade jag hela tiden fram och tillbaka. Och då blev det också så att man handlade lite i butikerna och ja, rörde sig så. Så att, och det kanske inte bara var den som skrev det här. Kanske inte menar just att bara kvarteren kring Värningen var utsatta, utan det var väl hela staden, hela samhället liksom som var i.
Precis. Och artikeln fortsätter: som kompensation bygger politikerna byggnader som triangelkomplexet, Malmö svar på Empire State Building.
Just precis, ja.
Ett perfekt monument att visa upp för storstadsutredarna. Där inne kan man roa sig med Sheraton, ett antal kontor och andra affärer som man alltid hittar i centrum av alla svenska städer. Allt förutsätter pengar. Och har man inga så kan man ju alltid åka husets utomhiss upp och ner några gånger tills vaktmästaren kommer och säger till. Det gamla tegelhuset vid Ringgatan ska få samma öde som så många andra bostadshus i Malmö. Det är, oavsett målningen, inte tillräckligt snyggt för att vara porten till Malmö. Hela kvarteret ska rivas. Istället har kommunen utlyst en arkitekttävling för att kunna bygga en snygg infart. En infart som passar sig för en storstad. Och det blev alltså entré.
Ja. Ja.
Ja.
Jag har ju varit i blåsväder några gånger också och varit tömt och öppnat och stängt och Så har man gjort det på repeat och så har man lagt om golvet och så vidare. Och så vidare.
Mm. Nej, just det. Man kom på att det var fel färg på golvet. Det var ingen inbjudan, det var svart. Man, skulle, så man rev upp det, vilket det har kostat. Jag har för mig att det, vi pratar 9-siffrigt belopp.
Mm.
Att man läste om. Och det ägdes ju av något tyskt konsortium. Så att de som ägde det behövde ju själva aldrig se varken hur fult det var eller hur Nej. Tomt det var.
Nej, precis.
Ja, ja. Men sen står det då i den här artikeln, men det visar sig inte bli så lätt som det var tänkt, alltså att riva det här huset. Huset på Ringgatan ockuperades 14 maj 1990 mm. och var sen alltså, som du sa, ockuperat under ett halvårs tid. Och det är ju dels en subkulturell strömning som är ganska intressant från tiden, men det ger också lite liksom inblick i det här i Malmö efter att Kockums har lagt ner.
Mm.
Och olika krafter som drar åt olika håll.
Mm. Och det är ju också svårt för ungdomar att hitta någonstans. Det är inte så lätt som det var på 80-talet med lägenheter längre heller.
Enligt den här artikeln, en intervju i den här artikeln hävdar att bostadssituationen i Malmö är helt körd.
Mm.
Det är allt svårare att hitta en lägenhet här. Redan nu står 5 000 personer under 25 år i kö hos bostadsförmedlingen. För oss var det därför en självklarhet att ockupera. Dels som en ren protest mot bostadspolitiken, men framförallt för att kunna ha någonstans att bo där vi själva har kontrollen över vårt boende. Och sen så hävdar... säger den intervjuade också att Malmö har den högsta självmordsstatistiken i hela Sverige. Och det förvånar mig inte det minsta.
Nej, okej.
Mm. Ja, men det blev lite...
Det är väldigt intressant. Och du nämnde ju Christian Lundberg innan.
Ja.
Han, den första dikt som han fick publicerad, den hette Ringgatan 7C. Och det var precis den här adressen han har i en text berättat om hur han bodde då i... på adressen Ringgatan 7C, alltså i inte en lägenhet utan i en nedlagd färgaffär, alltså i en lokal. Mm. Man fick väl antagligen inte bo där, men det brydde väl sig inte Christian om kanske. Så han delade innergård och duschrum i källaren med de här ockupanterna och lärde känna, han var ju inte själv aktiv ockupant så, men han lärde ju känna dem och var med i hela den här rörelsen.
Mm. Och så står här då i artikeln också: förra veckan erbjöd fastighetsborgarrådet Kristina Wessling, allmänt kallad Vesslan, ockupanterna spridda enrumslägenheter runt om i Malmö. Men som ett alternativ till det har ockupanterna erbjudit sig att köpa fastigheten. De är till och med villiga att betala dubbelt så mycket för marken som Saab fick betala när de köpte Kockumsområdet.
En krona.
Det vill säga 2 kronor.
Ja, just det.
Ja. Ja, men... Ja. Så var det med det. Jag minns ju också, jag hade ju liksom vänner som var tuffare än jag som gav sig in till eller jag ska inte säga vänner, bekanta.
Mm.
Folk som var några år äldre än jag som jag spelade teater med, de gav sig in till Malmö och liksom visade stöd för ockupanterna genom att komma med mat och tobak och sånt som ockupanter behöver.
Just det. Ja, men en av mina bröder var också lite involverad i där som väldigt, väldigt ung, men jag tror inte mer han var lite mer hangaround sådär. Men det finns ju jag hittade ett klipp i en tidning som var rätt så intressant från den 24 augusti
1990. Mm.
Då står på bilden så står en moderat lokalpolitiker som heter Rolf Nilenhed, står han framför borgen. Känner du till Rolf Nilenhed?
Jag känner igen namnet.
Jag vet att du gör det. Han har nämligen då vid det här tillfället polisanmält Malmöpolisen för skyddande av brottsling. Och i texten i klippet så står det så, då citerar jag Rolf Nilenhed, alltså, då säger han så här: det är orimligt att det ska vara fritt fram att ockupera kommunens hus utan att polisen agerar. En dag kanske stadshuset ockuperas. Vad är det för rättvisa? Det spelar ingen roll om de kastas ut idag eller imorgon. Huvudsaken är att polisen stoppar den här brottsliga verksamheten. Ungdomarna har gjort sig skyldiga till grovt olaga intrång och dessutom driver man en illegal pub. Det är chockerande att polisen tillåter en sån här brottslig verksamhet, säger han i Sydsvenskan.
Ja, det kan ställas mot en av de intervjuade ockupanterna i Brand som säger... Vi är alla överens om att det är tack vare den militanta inställningen som vi fortfarande får vara kvar. Polisen hade velat kasta ut oss för länge sedan, men nu är det både en kostnadsfråga och en personalfråga. Vi kommer aldrig att börja ta till våld, men kommer de så ska vi ta emot dem. Varken de eller vi tycker det är kul att få på truten. Skillnaden mellan dem och oss är att vi verkligen har någonting vi tror på och slåss för.
Ja. Ja, det är intressant. Och vi vill återvända till den här Rolf Nilenhed för 6 månader efter detta, att han har stått alltså, framför borgen och pratat med Sydsvenskan. Då blir han själv gripen efter ett väpnat bankrån mot Handelsbanken på Lundavägen. Alltså en stenkast från den här platsen där han stod.
Mm, minns vet du, minns du hur han, igen
minns du hur han gjorde när han rånade banken?
Nej, du får...
Alltså, han stegar in i för rånarluva och så, anonymiserad klädsel på något sätt. Och rånar banken då och så får han 7 740 kronor blir hans byte. Och när han ska lämna banken så skriker han med upprepad så här, Saddam, Saddam.
Just det, just det. Han försökte på något vis leda misstankarna mot araberna,
ja.
Muslimerna.
Ja.
Han var tidig på det området.
Han var tidig på det området och han blev naturligtvis fast ganska snabbt efter en liten stund. Blev dömd till 4 års fängelse. Och det finns en låt som heter just Rolf Nilenhed med ett band som heter Det enda alternativet. Jag tror du är kompis med Gjelle, är du inte det?
Jag känner Gjelle. Mm. Jag tror att vi säger hej till varandra. Eller jag säger hej till honom, jag tror att han svarar.
Ja. Det är han, i alla fall hans band som gjorde det.
Han hade ju också ett band som heter Bäddat för trubbel.
Just precis.
Nu har han Gjelle och Ormarna.
Gjelle och Ormarna. Mm. Men det var han, den hittar man på Spotify om man ville lyssna på Rolf Nilenhed.
Vi kanske ska lägga, vi har ju en Malmö-lista.
Ja, ja.
Som vi glömmer att påminna om. Men det finns ju alltså på en strömningstjänst nära er så finns det en AD-poddens Malmö-lista.
Mm.
Där lägger vi till Rolf Nilenhed.
Man skulle kunna säga att det blev en... Efter 6 månader så stormar ju polisen verkligen borgen och huset. Mm.
Så var det. Och sen
så
byggde man entré och alla var vi nöjda, lyckliga och glada. Mm. Mm. Och bättre än så kunde väl inte en saga sluta.
Nej.
Nåväl, vi har gjort liksom diverse historiska och geografiska nedslag kring Värnhem. Har vi någonting som vi inte tagit upp?
Ja, men en liten grej tycker jag är lite kul här som också hittar. Det fanns ju, om du tänker dig runt hörna, alltså jukebox. Där jukebox, idag är det väl China Box som ligger där om jag inte har fel för mig.
Från box till box.
Från box till box. Behöver knappt byta skylt. Jo, så låg ju runt hörnet där så låg ju något som heter Busses Hobby i en eon av tid.
Mm-hmm.
En klassisk butik. För de som gjorde allt från, ja men precis vad det låter som, hobby. Ja, man pysslade och byggde och gjorde flygplan och modell med järnvägar. Ja. Och Lundaprofilen och humoristen med mera, Anders Jansson. Mm-hmm. Hipp, hipp.
Ja, jag känner till.
Du känner Anders.
Tiffany Persson.
Tiffany.
Morgan Paulsson.
Just han. Berättar i Sydsvenskan hur han redan som ung tonåring upptäckte Busses Hobby. Och då säger han så här. Vi hängde på Busses Hobby vid Värnhemstorget och köpte så många rollspel vi kunde för alla pengar vi lyckats sno av syskon och föräldrar.
Ja, men det, ja där finns en liten civil olydnadsfigur, ja, även i vännen Jansson.
Ja. Mm. Nej, men det säger ju någonting också att det är inte bara de som bor locals vid Värnhemstorget som handlar där utan det drar till sig alla möjliga människor från, till och med från Lund.
Ja, precis. Alltså, och det ligger ju bra till. Alltså, det är ju den första anhalten om man tar de klassiska bussarna. 130, 131 och 171. Ja, precis. Alltså, i Lund hittar man ju dem för där är ju inte busstorgen lika illa organiserade. Ja, Bosses Hobby var det. Broderstugan kan vi nämna också.
Ja, plus den första skatan där.
Precis, som ju också är ett ställe där man kan dricka öl.
Just det.
Man kan dricka en öl och man kan dricka 12 öl och man får ofta sitta kvar.
Det är lite charmen också med kvarteren kring Värnhem är att det är inte så nerlusat med kedjor som det är i andra delar av stan. Alltså, utan det är lite unika restauranger och krogar och caféer och sånt där som är sig själv på något sätt.
Mm. Mm. Nej, men Värnhem är
inte konceptuella.
Nej, precis. Nej, men det finns absolut en sorts själ runt de här kvarteren. Och det är liksom... Espresso och havs finns där visserligen, men när man kommer dit, det är lätt att bli lite förvirrad, för vad är det här för ställe? Alltså, som du sa, det är väldigt blandat. Det ligger ju också några liksom ohyggligt fula hus som frontar entré, alltså verkligen det värsta med liksom hela 70-talets arkitekturen och så. Alltså just det här, det blir så ödsligt, för de är så stora husen och så monumentala.
Slutna.
Ja, precis. Men så finns Café Grannen som ligger inne i kvarteren mellan Lundavägen och Nobelvägen.
Ja, okej.
Okay. Där finns absolut en anda. Och där finns också någon sorts folköls- och vinylbutik som jag är inbjuden till. Där finns en vinylplatta öronmärkt åt mig som jag kan komma och hämta när jag vill.
Vad är det för en då?
Jag kommer inte ihåg. Martin Ljung.
Är det sant? Rockfnykis.
Ja, det kan vara rockfnykis. Det bara slog mig nu att jag blev approcherad av en man som... Så sa, den ligger och väntar på dig.
Ja, du måste ju dit. Men är det inte på Östra Förstadsgatan, va?
Ja, kanske. Han beskrev det. Jag förstod ungefär var det låg. Och de hade så knepiga öppettider.
Ja.
För det är bara en ren hobbyverksamhet.
Ja, ja, ja.
Men jag ska såklart ta mig dit.
Ja,
nu har
klart.
Jag ju sagt det här i offentligheten. Så nu måste är jag så illa tvungen.
Jaha. Mm.
Jag gissar att det finns mycket mer att säga i ämnet Värnhem. Det får man gärna säga då återigen på adupod@gmail.com. Ska vi höras igen om 2 veckor?
Inget vore roligare.
Nej, trevligt.
Mm.
Ha det gott.
Detsamma.
Hej.
Hej.
Allt beror.
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete.